Välkommen till Samspelet. Det här är en podd och ett samtal där du och jag och mina gäster utforskar de många skikten av mänskliga relationer. Hur vi förhåller oss till andra, oss själva och våra egna tankar. I grund och botten så söker jag efter svar som kanske kan hjälpa mig, som kan hjälpa dig och oss andra att förstå lite mer om oss själva. Varmt välkommen till Samspelet.
Oh, vi måste ta från början, Elin. Vad sa du att du gjorde, sa du?
Jag jobbar som internationell matchmaker på...
Vad är det? Jag måste bara...
Matchmaking är när typ som en rekryteringsbyrå fast för kärlek. Så vi jobbar internationellt men sitter här på Tändstickspalatset och har klienter egentligen globalt. Och å deras vägnar så försöker vi att hitta deras kärlek. Så många tror att vi är en datingagentur, men vi ser oss snarare som en relationsbyggande agentur. Där vi intervjuar och liksom predatar, kan man väl säga, personer och våra klienters vägnar. Och de som är bäst kompatibla, de kopplar vi ihop på dejter, planerar dejterna, arrangerar så att det är enkelt för dem att bara dyka upp. Och sen såklart följer det upp efteråt, vad var det som fanns, vad var det som saknades. Och vi försöker väl att ta en lite annan approach än resten av industrin. Det är en enorm industri. Och vi har en nisch som kallas conscious matchmaking. Så att vi går mer på djupet, lär känna klienterna verkligen från scratch. Så vi går igenom liksom verkligen hela deras liv och vad som finns där. Tidigare relationsmönster och liksom, vi tror verkligen på att man behöver så här make sense of your past för att också förstå vad som någonstans ligger framåt.
Jag måste fråga, har du någon gång liksom gjort det där och så här, och insett den här människan ska inte träffa någon? Jag säger nej till uppdraget.
Alltså, pre-dejtar ju våra klienter, höll jag på att säga. Men vi träffar ju våra klienter minst 1-3 gånger innan vi signar på med någon.
Ja, men har det varit så att du har träffat någon och sagt, vet du ska inte träffa någon, du borde gå i ett samtal?
Ja, absolut, absolut. Och därför har vi ju också, liksom, vi har en egen certifierad coach in-house som vi kan liksom erbjuda ett coachingpaket istället. Eller så har vi ett nätverk som vi kallar Swedish Love Professionals, där vi har massa fantastiska psykologer och liksom sexologer och alla möjliga ledarskapsutvecklare och allt möjligt som är kopplat till relationer, så att vi kan också koppla in det när det känns värdefullt.
Hur kommer det sig att du jobbar med det här? Alltså, för det var så intressant att se skillnaden som blev nu för dig. Så fort vi började prata om det här så började dina ögon glittra. Det bara gick igång. Alltså, vad handlar det här om för
Men
dig?
Det är världens bästa jobb.
Varför?
Det är för att jag får jobba med kärlek.
Men varför är det världens bästa jobb?
Därför att det är det som ligger allra närmast hjärtat på människor. Det är någonting så himla autentiskt i kärleken. Och vi jobbar ju med, våra klienter är vanligtvis väldigt framgångsrika individer i den traditionella liksom meningen. Men också har skapat liksom verkligen liv som de verkligen trivs med och liksom beundrar, men saknar sin person. Mm. Och vi i liksom vårt nätverk av potentiella matchningar, där spelar det liksom såklart ingen roll vad man har för liksom socioekonomisk status eller bakgrund eller liksom så, utan där är det bara viktigt att man genuint vill träffa någon och att man har liksom med fina sunda värderingar liksom som vi sen kan aligna liksom med våra klienter. Var går gränsen?
Aha.
Hur menar du?
Alltså, hur vet du att det är en osund värdering?
Gränsen går väl vid att, alltså, vi lägger inte så mycket värderingar så, utan snarare utifrån våra klienter så vet ju vi vilka vi vill hitta. Snarare liksom. Men det är ju snarare om det är så att man söker någonting som är kanske toxiskt eller liksom kontrollerande. Alltså, där är ju inte, vi lägger grunden för sunda liksom relationer där man kan
alltså
mötas.
Men hur gör ni, alltså, det här blir jätteintressant. Alltså, hur definierar man liksom kriterier för en sund relation?
Ja, alltså, det är ju såklart jätteindividuellt, men för oss är det jätteviktigt att man kan liksom se varandra, känna sig hörd, sedd, bekräftad, att vi säkerställer att man kan möta varandras behov, att man har gemensamma värderingar i hur man vill leva sina liv. Det är i samtalet, du är ju liksom samtalsexpert, och där man får ju fram väldigt mycket genom att också gå igenom människors liv och liksom ta del av deras upplevelser och också vad förebilder i deras liv har lärt dem av kärlek och så. Så att det är svårt att liksom säga exakt bara så här, utan det blir ju en så här helhetsbedömning. Men vi tror ju på, vi tror på individer, vi tror på människor, vi tror att många vill det allra bästa. Och på ett sätt så har vi innerst den, nu blev vi uppmärksammade som en av världens 10 bästa agenturer. Och i det så har vi också innerst den att människor som söker sig till oss har väldigt så här autentiska intentions någonstans. Så att i det så kan vi ju välja vilka vi alignar med.
Jag betyder inte den. Jag tycker den är jättebra. Jag blev bara nyfiken på så här. Och så kommer liksom värsta narcissisten. De är ju väldigt svåra att identifiera. Som är väldigt charmiga och väldigt kärleksfulla och väldigt goa och rara. Och så hur hittar ni... Hur?
Ja, men alltså, och där kan det ju också vara att nu har vi haft innesten att det liksom inte har blivit så, men ibland så det har ju liksom hänt i enstaka fall att vi har sagt att så här, nej, men när vi liksom väl lär känna någon att så här, nej, men vi kommer inte kunna liksom jobba med dig på det här sättet, eller vi behöver koppla in det här eller liksom så, då får man ju såklart mötas liksom. Det är ju, vi jobbar tillsammans med våra klienter på 12 månader, så man lär ju verkligen känna dem på djupet, och en stor del av det vi gör handlar ju också om att belysa deras skuggsidor. För vi får ju syn på dem genom också dejtingen, och kan ju då också spegla saker till dem som kan vara hjälpsamma i hur de vill träffa någon. Och det är ju inte helt ovanligt ibland att någon kommer och kanske beskriver sin idealrelation, men att man, det är liksom, den är väldigt ouppnåelig, om du förstår vad jag menar. Att kanske vill du ha någon som är, har gått på Harvard och är sjukt välutbildad och liksom allting, men nu vill du att den personen också ska kunna resa liksom hela världen med dig när som helst. Troligtvis så är den ganska committed till sitt purpose, och då inte kommer ha den liksom möjligheten, och där behöver ju vi också reality checka någonstans och hjälpa till och liksom vägleda. Så Lemark brukar säga att många av dem vi jobbar med har kanske ganska mycket ja-sägare runt sig. Och i det så behöver vi också vara de som är liksom, kanske nyanserar perspektiven lite ibland. Så.
Hur hittade du din kärlek?
Jag blev faktiskt på sätt och vis matchmakad själv. Så för snart 3 år sedan så gick jag Jonathan Ljungqvist föreläsningspaketeringsutbildning. Och så var vi nere på Hooks herrgård med 20 fantastiska människor och hade haft en helt magisk dag. Och då hade jag precis varit singel i typ 1,5 år för typ första gången i mitt liv. Jag var ju en extremt destruktiv relation mellan att jag var 14 och 21 och efter det i en 5-årig sund relation, men där vi inte riktigt kunde möta varandras behov, så vi gick skilda vägar i slutet.
Så 14 till 21?
Ja, plus en 5-årig relation sen då. Så nu hade jag varit singel i 1,5 år, och så på kvällen så blev själva skämtet nästan mitt dejtingliv. Jag bjöd väldigt mycket på det. För jag hade fått rådet av min psykolog då också att Elin, du har kanske mönstret av att bli kär i första bästa. Så här, du behöver kanske dejta lite och liksom förstå vad det är du vill ha och liksom så. Och det alignade ju väldigt bra med liksom hur vi ibland jobbar med våra klienter och så. Så jag var så här, gud vad intressant att så här, gud, nu är jag på en plats där jag verkligen får testa mina egna metoder på mig själv också. Så jag bjöd på det. Och så någonstans slutade samtalet med att vi satt, jag och Adam Stumle, han är så här storytelling coach och jobbar mycket med film och liksom så. Om, ja men så här, vad är idealrelationen då? Nästan så här visualiserade den så. Och sen så gick det 2 veckor och så kom det upp en kille på Jonathans Instagram på en story som han hade coachat. Och han sa att, Emil, hur kändes dagens session? Och han hade så levande ögon och ett sånt snällt, varmt leende att jag var så här, oj men gud, vem är det här? Liksom. Så jag var tvungen att skriva till Jonathan och bara så här, gud, vem är det här med ett sånt otroligt autentiskt leende? Liksom. Och han skrev tillbaka och skrev då, det här är Emil, bla bla bla. Och jag såklart i den värld vi lever i, instagramma upp honom. Men hittade bara en företagsinsta. Och kände såhär, jag kan ju inte skriva på en företagsinsta och säga, hej tjena, vem är du? Det blir ju jätte, det kändes så konstigt. Vad konstigt,
vilken ny röst där. Hej tjena.
Det var så jag kände mig när jag stod okay, där och spannade in hans profil och kände mig lite små awkward. Jag tänkte, nej men det, där gick min gräns liksom. Det kändes inte passande. Så då bara gillade jag det namnet som Jonathan hade skickat och så släppte jag det där. Men sen så gick det några veckor och då så ringde Jonathan mig och så sa han att nu har jag haft uppföljningssamtal med Emil och jag har precis pitchat in dig till honom. Jag tror att ni är en fantastisk match.
Jag har pitchat in dig till honom.
Hans grej är ju att dra liksom hooks på saker. Man ska know your hook. Så han hade pitchat in mig till Emil. Och Emil som precis hade blivit singel och var så här, de hade precis kommit överens om att han skulle liksom lägga tid på sig själv. Han var väl måttligt skeptisk, men också så han väldigt högt förtroende för Jonathan. Så han var så här, men jag kanske ska kolla in det här i alla fall. Så då började han lyssna på podden och så började han lyssna på något avsnitt med Johannes Hansen. Och där pratade vi om att jag och också många i min närhet ofta får frågan på en dejt, så här, vem är du? Och jag tycker att det är en så underlig fråga att ställa. För att det ska jag då säga att så här, men jag är en god, glad, nyfiken tjej, mina bästa. Det blir så här, det är mycket mer intressant att vi lär känna varandra. Och att du får bilda en uppfattning om så här, vem blir jag för dig? Och liksom, hur tolkar du mig och liksom läser in mig och så? Så då höll vi på att prata om det och Emil satt och kände att så här, åh nej, det här är det första jag skulle frågat. Liksom. Ska jag verkligen våga gå på dejt med en relationsexpert? Men av någon anledning så blev han nyfiken. Och sen så blev det så.
Cool. Jag är nyfiken på 14-åringen.
Ja.
Om du okej.
Ja, absolut. Mm. Gud, jag jobbar ju jättemycket med, alltså jag föreläser om den relationen jag var i och jobbar ju mycket tillsammans med ungarelationer.se och försöker förebygga våld i ungas relationer och killars våld mot tjejer. Det är tyvärr är någonting som bara accelererar så. Så jag delar gärna. 14 år blev kär.
Så vad hände?
Ja, men vi träffades på en sommarfest och det var första gången, så man är ju väldigt liten när man är 14, men jag kände mig väldigt stor. Jag tror att jag aldrig har varit så vuxen och stor som när jag var 14. Ja, och troligtvis kommer jag väl aldrig bli så stor heller. Så jag har
haft 3 stycken.
Ja, och vart en också, kanske. Ja. Nej, men så att han var väl den första som verkligen såg mig på det där sättet, vad det där sättet nu är. Hade verkligen bara ögon för mig, visade så otroligt mycket intresse och uppmärksamhet och verkligen showed up för mig och liksom, det fanns bara jag.
Han gav dig uppmärksamhet.
Verkligen. Och det var ju liksom helt otroligt att bli sedd på det sättet.
Vad var symptomatiskt för det sättet? Vad var symptomatiskt för det sättet?
Symptomatiskt?
Alltså fanns det någonting som var tydligt för dig idag när du tittar tillbaka på det som...
Oj, massa saker.
Ja.
Ja, verkligen. Alltså, det gick ju extremt fort.
Okej.
Okay. Ja, alltså på en vecka från att vi träffades så var vi liksom tillsammans. Då hade han liksom frågat chans. Vi pratade ju i telefon liksom verkligen dygnet runt. Och idag, det då såg som en så här väldigt djup nyfikenhet. Alltså där han ställde frågor om allt mellan himmel och jord. Mm. Det visade sig ju sen också vara saker som han använde emot mig istället. Så att, alltså alla de klassiska liksom grejerna överösa med liksom
komplimanger. Vad är det? Jag bara tänker, om vi passar på att lära oss lite här. Vad är de klassiska grejerna?
De klassiska grejerna är ju just att det går alldeles för fort och att det känns alldeles för bra. Alltså att den där liksom kärleken och passionen uppstår alldeles för fort. Ofta så överöses du ju med bekräftelse och liksom fina komplimanger och man brukar kalla det lovebombing. Och den här liksom extrema nyfikenheten.
Jag tycker det låter som, jag associerar till besatthet.
Ja, det blir ju en form av besatthet. Mm. Verkligen. Det är ju bara att när du inte har upplevt kärlek på det sättet, och när vi också får kärlek så här, som bara sweep you off your feet, det är ju så vi också fått kärlek porträtterat för oss i otroligt mycket media, i filmer liksom så. Så att det är många som också längtar efter den typen av kärlek.
Intressant.
Ju. Mm. Och det är ju, jag brukar skämtsamt och sorgligt säga att så här, på ett sätt så tror jag inte att jag någonsin kommer känna mig så älskad som jag gjorde i den relationen, om du kan förstå vad jag menar. För att, vara så extremt prioriterad och sedd är ju till en början fantastiskt. Och sen så mynnar ju det ut i kontroll.
Mm.
Och begränsning och isolering och liksom allt sånt. Så att egentligen så gick det ju ganska fort innan. Vid den tidpunkten så hade jag både mycket tjejkompisar och killkompisar. Men det gick ju ganska fort innan det kom pikar om att så här, åh men jag litar ju inte riktigt på honom. Liksom, egentligen så vill han bara ligga med dig.
Mm.
Kan inte du umgås med mig istället? Alltså egentligen så här, inte så farligt kändes det ju då att så här, jo men det är klart jag vill umgås med honom istället för att vara med min vän. Och, du vet, alltså verkligen den klassiska normaliseringsprocessen.
Mm. För dig kanske den är jätteklassisk. Ja. Jag tänker för någon som aldrig har hört om det här förut. Jag tänker också, jag har ju ett föräldraperspektiv som är väldigt intressant. Jag har ju två bonusdöttrar och en egen dotter. Mm. Och som, jag vet ju till exempel att de har ju varit med om liknande fenomen, situationer. Så, och jag tänker att som förälder är det här väldigt svårt att förhålla sig till.
Verkligen.
Ska man begränsa? Hur ska jag liksom agera? Hur ska jag kliva in? Och det gäller ju också jag associerar det till en viss typ av chefer också.
Mm, absolut.
I det vardagliga ledarskapet. Så man kan se de här tendenserna. Mm. Liksom. Jag tror att det är viktigt att prata om systemet.
Gud ja, absolut. Yes. Alltså verkligen. Och där handlar det ju också om den här, alltså kontrollen smyger sig på. Det är ju det här att...
Hur gör den det? Alltså, vad är det för någonting?
Mm, till exempel att få konstant liksom, sms eller liksom, att få lära sig att så här, när den här personen ringer så måste du svara, annars kommer den att bli stött eller putt eller sur eller arg till och med.
Okay.
Att, liksom, så att du blir ju liksom totalt klistrad till din mobil. Det finns ju också den här jag har hört jättemånga som delar upplevelsen om att man säger att om du älskar mig så gör du x, y, z saker.
Mm.
Alltså att man använder kärleken som ett verktyg för att också kontrollera relationen. Ofta jättevanligt också är att man börjar prata illa, alltså den här personen börjar prata illa om din familj, dina vänner. Så att den liksom sakta börjar då få dig att inte vilja. Ja, men du tar själv lite avstånd för att det gör er relation enklare. Det uppstår inte lika mycket clinch där och så. Ja, och så då tar du liksom lite ett avstånd. Du kanske också börjar se på dina människor runt omkring dig på andra sätt för att han liksom, eller hon, det är ju också
det kan tjejer. Det kan ju ligga något i det här. Liksom.
Ja, men så sakta men säkert så blir du mer och mer ensam. Och också när du själv... när det hela tiden är någonting som du kan göra fel, alltså den här personen hittar ofta någonting fel, antingen går du fel eller du säger någonting fel eller du utstrålar någonting fel, liksom, så att det finns liksom hela tiden en liten konflikt någonstans, så att du blir väldigt på tårna med hur du också förhåller dig till den här personen, vilket också släcker din livsglöd lite.
Så jag tänker, jag associerar till Münchhausens syndrom, hört talas om det? Det är lite samma för dem, för att Münchhausen blir ju en extrem när man lever tack vare att någon annan blir sjuk.
Ja.
Den här fantastiska tv-serien, om du har sett den.
Nej, jag har inte sett den. Men jag är bekant med fenomenet.
Du vet vad jag menar.
Ja.
Det är ju verkligen att skapa en kontroll runt den här personen så mycket som möjligt.
Verkligen. Och där som du var inne på, vad man som förälder kan göra, alltså pappa och jag var med i Malou och pratade om det här, just för att det är ju en sån extrem sorg också som förälder att också potentiellt se sitt barn gå igenom någonting. Man ser att något ändras men man vet inte riktigt hur man når fram. För som också tonåring så är du också lite rebellisk. Du vet ju också bäst och du vill inte jättegärna kanske att din förälder kommer och liksom berätta för dig hur det är. Liksom. Utan snarare så jag kan själv.
Mm.
Så i mitt fall blev ju det att jag amen, så fort pappa satte ner foten och han kanske satte ner den lite för hårt. Liksom, då blev ju jag istället bara, nej så är det inte alls.
Hur hade du velat att han skulle ha gjort?
Jag önskar att man hade, i min uppväxt så hade man pratat mycket om våld. Men som fysiskt våld. Mm. Och att det aldrig är okej. Mm. Jag önskar där att vi också nyanserar begreppet om vad våld är.
Exakt.
Att liksom psykiskt våld är minst lika illa, om inte värre. Det sätter liksom helt andra men än det fysiska. Och nu menar jag inte att negligera det fysiska våldet, det är fruktansvärt. Men att det finns mer, och där är det viktigt att veta att vi har digitalt våld. Vi har psykiskt våld, vi har fysiskt våld, vi har sexuellt våld, men vi har också ekonomiskt våld. Så att belysa den bilden, och det är ju någonting jag märker ofta när jag är ute och föreläser om det här i gymnasieskolorna framförallt, att man pratar inte om nyanserna. Och det är också ganska obehagligt för många vuxna att prata om att våld skulle ske i våra älskade ungas relationer någonstans. Men så bara att nyansera bilden av det tror jag också skulle göra att man skulle känna igen våldet. Mm. För hade man frågat mig där om jag var utsatt så hade jag aldrig sagt ja.
Mm.
För inget offer vill vara ett offer.
Exakt.
Och jag tror inte heller att om du säger till en förövare att nu är du en förövare.
Så det bekräftar ju bara bilden.
Ja, precis. En förövare klassar sig inte som en förövare. För jag tror inte ens en förövare vill vara en förövare. Mm. Och jag tror att det perspektivet är viktigt att ta med oss. Att det handlar om kunskap kring det här.
Mm. Så du är 14 och personen börjar begränsa dig. Sakta men säkert. Du börjar ifrågasätta vänner. Påstå att han eller hon vill olika saker. Mm. Och så sa du att du blev isolerad på vilket sätt då?
Alltså emotionellt, mycket ju. Mm. Alltså man blir ju isolerad från vänner. Både i att jag tog avstånd från dem, men också att de tog avstånd från mig. För att jag blev ju lite konstig, ju. Alltså jag gick ju från att vara glada Elin, liksom extroverta Elin, till att vara introverta Elin.
Mm.
Och liksom söka blicken med marken istället för människor. Det började bli mer och mer att jag inte fick liksom ha... Men eftersom att han inte litade på mina manliga kompisar, så till slut så var det att jag inte ens pratade med mina killkompisar. Liksom, eller ens sökte blicken med dem. Och, alltså, i slutet av den här relationen så var det ju så... Alltså, det tog ju flera år för mig att vara bekväm med att möta en manlig blick.
Mm.
Liksom att det inte skulle uppfattas som att jag liksom var sexuellt intresserad eller något sånt. Bara från vad han hade liksom inprintat i mig. Mm. Så det begränsade ju mig liksom emotionellt, verkligen.
Mm.
Men sen också att men när vi var hos honom så typ att jag inte fick följa med på fester, utan då fick jag vara kvar i hans lägenhet istället och liksom, ja men, ha panikångest till att jag somnade liksom.
Mm.
Så det blev ju jättemärkt. Och när man är så ensam, alltså vi vet ju idag att så här, ensamhet är döda ju faktiskt. Och när man är så ensam så vill man heller inte vara till belastning. Så man kanske inte söker hjälp. Mm. Man vill ursäkta sig ju för allt. Så man vill ju inte synas. Man vill ju inte ta plats.
Mm.
Och då blir det jättesvårt att sträcka ut en hand. Och jag gjorde det några gånger till vuxna. Men blev då kanske inte så väl bemött.
På vilket sätt då? Vad gjorde de för fel?
Jag sökte hjälp hos skolpsykologen en gång. Men fick ju då, och där var det ju också att när man börjar berätta, du känner ju som att du ljuger i det man delar. Så det betyder ju att man sitter ju inte där och bara så här, han gjorde det här och det här och det här. För det är också en känsla som befäst som är svår att sätta ord på, speciellt som tonåring någonstans. Så jag började ju försöka ge henne små trådar och liksom dela kanske bredden av hur mycket han hör av sig och liksom hur det känns att vara med honom och sånt. Och lite saker han gör. Men fick ju då bara höra att så här, men det är så killar visar kärlek.
Mm.
Och hon var ju äldre. Det var en annan skola förr. Kanske vi kan skylla på eller något sånt. Men det blev ju inte så hjälpsamt. Så det gjorde ju att jag stannade kvar i relationen i 5 år till.
Jag tänker så här, du är 16 år. Det händer grejer. Mm. Och du möter vården.
Ja.
Och blir bemött på ett visst sätt.
Mm.
Vad skulle du vilja säga till vården liksom, som du sökte kontakt med?
Mm. Men där skulle jag vilja säga att återigen tillbaka till kunskap.
Mm.
Att också läsa in signaler.
Men är det så enkelt? De flesta inom vården och de flesta som jobbar liksom, är man skolkurator, man har läst socionomi. Alltså man, det här förväntar, i alla fall jag förväntar mig att liksom utexaminerad liksom akademisk kompetens.
Mm.
Det här borde man ha koll på.
Mm, men man läser inte jättemycket om det här.
Mm.
Alltså, vi har inte pratat jättemycket om det här. Alltså, det visar ju också utbildningsplanerna på att vi nördar inte ner oss jättemycket i just våld i unga relationer. Mm. Och egentligen, våld i unga relationer och våld i vuxnas relationer ser ju ganska likt ut. Men vuxnas våld börjar ju med ungas våld.
Exakt.
Så därför blir det ju så otroligt viktigt att bemöta det.
Mm.
Så att tyvärr så tror jag att man behöver nörda lite extra där, liksom på egen hand, om man tycker att det är
jag
viktigt.
Jag tänker att det är inte att nörda. Jag tänker tvärtom, så tänker jag att det är att ta ansvar för det man påstår sig kunna.
Mm.
Så, jag ska inte kalla det för det. Jag tycker att det här finns ett...
Jag tycker det är något fint i att nörda. Men
ja, jag älskar nörda också. Jag är supernörd.
Men det är ett ansvar, verkligen.
Ja, och om jag bara får pausa lite resonemanget. Jag möter ganska många gånger föräldrar som är förtvivlade. De har en tonåring som till exempel mår dåligt.
Mm.
Jag har en erfarenhet med en fantastisk tjej. Hon är 16, hon har börjat skära sig, hon visar liksom tydliga ångestsyndrom och sådär. Och så träffar jag henne tillsammans med mamman, för jag jobbar inte med barn. Därför är det ofta... Ja, du förstår. Och hon sätter sig i stolen framför mig och så börjar hon berätta. Hon liksom går till skolkuratorn och berättar att hon har ångest. Och skolkuratorn tittar på henne och säger, jag förstår... Ja, vet du, det finns ju någonting som heter panikångest och det kan ju vara det du har. Och sen har jag läst att det finns något som heter kronisk panikångest också. Var på den här liksom lilla tjejen går ut från mötet med sin skolkurator och tror att hon har fått kronisk panikångest.
Ja.
Vad ska hon då leva för?
Ja.
Varför ska hon då, ta bort henne allt? Så. Och den här tjejen, hon utvecklar ätstörningar, hon självskadebeteende.
Ja.
Missbruk. Hon går ju rakt in i den här typen av relationer som du pratar om. När hon blir både misshandlad fysiskt och psykiskt. Sexuellt våld. Rubbet. Och det här sitter hon och berättar för mig. Och jag tog nog att stoppa samtalet. Och säger, du, vänta lite. Så här. Du ska få en diagnos av mig. Och hon säger, som om jag hade sagt, vill ha en efterrätt.
Mm.
Ja, okej, vad är det nu då? Du är tonåring.
Mm.
Det är din diagnos. Du vet, som tonåring så mår man ibland lite dåligt.
Mm.
Då behöver man få göra det. Mm. Och man behöver få bli lyssnad på någon som inte lägger liksom, och börjar bestämma åt dig vad du ska tycka. Tänker du har rätt i dina känslor? Och så börjar hon gråta och så sa hon, är det bara det? Jag tänker om det var så.
Ja.
Det borde bara vara så.
Mm.
Och för övrigt så finns det ingenting som heter kronisk panikångest.
Nej, jag har aldrig hört om det heller.
Nej. Och det är det jag menar med ansvar.
Mm.
Det vill säga, den här, liksom, det är samma som med chefens ansvar för vad man säger och hur det påverkar andra människor. Och är man i en skör position som i vården, att man oavsett var i vård man är, som en ung tjej som du beskriver, så finns det ett ansvar. Och det där ansvaret, det pratar vi för lite om. Så jag tänker på BUP. Jag tänker på ADHD-diagnoserna som kommer. Jag tänker på det faktum att 70% av barnen i Sverige är som har ADHD-diagnos är medicinerade.
Mm.
Med medicin som det är ganska lite forskat på i relation till annan medicinering. Vi borde vara lite mer varsamma. Liksom.
Verkligen.
Ja, så det var där jag hamnade liksom,
Ja, men jag tycker att det är fint att du landar i just det varsamma. Alltså för att någonstans så tror jag att det är just oavsett hur mycket kunskap du sitter på eller inte. Det finns ju massa saker att lära sig ute i världen, men ingen av oss kan ju ha med oss allt någonstans. Nej. Men att just vara i det där lite varsamma och i det inlyssnande, och att så här, det räcker och du kommer så långt på att bara så här, ge ditt förtroende till någon. Och hur gör man det då? Men förtroende får man ju genom att känna sig hörd, sedd, och också ge tiden för det, att inte liksom försöka skynda vidare, utan fortsätt liksom ställa frågor. Och här, om det är någon som kommer och berättar om liksom en relation som inte verkar så sund, att så här, avvisa inte det, utan så här, och det är till och med okej att säga så här: oj gud, jag blir lite liksom, jag vet inte exakt hur jag ska bemöta det här just nu, men jag vill gärna finnas här för dig, och du får jättegärna dela med mig, och så försöker vi förstå det här tillsammans. Superbra.
Ja.
Jättebra. Liksom, men stäng inte ner det liksom, eller försöka vifta undan det innan du ens
eller förstärka det.
Eller förstärka det, verkligen. Innan du ens har hört något om det. Och också att försöka att vara sjukt odömande. Jag tror att det är en av de viktigaste parametrarna i det. Att för det var ju min största skräck. Liksom att så här, om jag fortsätter vara tillsammans med honom för att jag inte vågar lämna. Och folk då dömer ut honom och börjar behandla honom annorlunda. Så vet ju han att de vet någonting. Vilket gör att jag får ett större helvete. Så det blir ju jätteviktigt att man säger någonstans att så här, gud, vill du dela, och hur känns det här, och hur brukar han bemöta dig med det här eller hon, men också att säga det explicit, att så här, jag kommer inte behandla din partner annorlunda, jag kommer inte liksom, jag dömer ingenting att du stannar kvar, för det är typ den värsta frågan jag vet, att så här, varför lämnar hon inte? Jo, därför att det är så mycket mer komplext än att bara gå liksom. Så att man lämnar liksom det åt sidan och liksom är ödmjuk inför att man kanske inte förstår vad som tar plats. Liksom. För då kommer också personen berätta, och då kan man också dela så här, åh gud vad fint att du delar. Det här låter inte så sunt till exempel. Eller så här, jag ser att det gör ont i dig. Alltså att man kan spegla lite saker och då bara bekräfta den magkänslan också som sitter hos den utsatta. För de flesta känner ju att det här är inte bra.
Så man behöver, vi alla behöver bli lite bättre på ren och skär samtalsteknik med andra.
Ja, jag tror det hade kommit långt, eller vad tror du?
Ja, verkligen. Jag blev också, om jag får bli lite personlig, så när jag är från liksom, i min... När jag är tonåring, så alltså jag växer upp med en mamma som är bipolär.
Ja, precis.
Och det där blir ju... Jag håller på just nu och jobbar ganska mycket. Inte terapeuter, så jag håller på att jobba med ett material kring det här. De här rummen som man skapar när man tror... när man tror att man gör fel, att man är fel. Som för mig så var det fullständigt normalt att mamma ballade ur 2 gånger per år. Och jag tyckte det var konstigt att andras mammor inte ballade ur 2 gånger per år. Så att det var ju liksom, det är intressant vad verklighet skapar nya verkligheter, och att vi gör oss, alltså vi placerar oss i de här olika mentala rummen som för att kunna skydda allt det här och vara i det och sådär. Och exempelvis så ledde min pappa på Norrland och jag träffade dem 2 gånger per år. Och liksom på bussen upp så transformerades jag till att bli någonting annat, en liksom kontrast mot vad jag ledde. För de fick ju inte veta någonting.
Just det.
För då kunde ju det lilla trygga jag hade, för hur hemskt det än var, så visste jag ju vad det var.
Ja.
Och det fanns en trygghet i det. Och då tänker jag så här, i det här mötet med liksom, det blir ju också ett svek mot pappan i det fallet. För jag har ju ljugit 13 år om min liksom, så. Det är ju väldigt intressant hur det har påverkat. Ja, men det är en väldigt intressant.
Ja, men det är jätteintressant det du är inne på, tänker jag. Alltså, det är en viktig nyckel, tror jag, att få syn på. Alla har vi liksom vår upplevelse av vår uppväxt. Och liksom, någonting kanske inte har funkat någonstans i de flestas liv. Det är ju livet någonstans. Men just det där att när någonting... Ja, allting blir ju vårt normala. Alltså att i det otrygga så blir det också tryggt, för att vi vet hur vi ska förhålla oss till det. Mm. Alltså vi vet ju våra strategier för att få vardagen att vara lite bättre. Och i det så känns det ju tryggt. Och som du sa, att när någon annans mamma då inte ballar ur, det blir nästan konstigt då.
Exakt.
För hur förhåller man sig till det då? Eller liksom, hur umgås vi då? Alltså det blir något helt annat. Så i det liksom otrygga hittar man ju sin trygga kontext någonstans som man håller kvar i. Och det blir ju också ens, för många, om man inte får syn på de här sakerna, så kan ju det också bli ens relationella mönster.
Exakt.
Liksom att vi fortsätter välja relationer som förhåller oss till våran mall som vi har vant oss vid, för att då vet vi i alla fall hur vi relaterar till varandra.
Exakt.
Någonstans.
Mm. Vad är det som gör att du börjar förstå?
Jag tror egentligen att jag förstod väldigt länge. Jag försökte lämna i ungefär 5 år.
Och vad var det första liksom tecknet på att...
Att jag mådde så dåligt.
Okej.
Okay. Ja, tror jag. Och att jag liksom förstod att...
Förlåt att jag avbryter nu. Jag bara vill ha det lite, vill förstå. Du sa jag mådde så dåligt. Vad är det för typ av dåligt mående vi pratar om då?
Framförallt så tror jag att jag kände mig så extremt ensam och längtade liksom efter att vara levande. Jag längtade efter mina vänner. Jag längtade efter liksom att vara i kontakt. Jag längtade efter att få följa med och uppleva livet. Alltså, jag som 14-åring, jag hade grandiosa planer. Jag skulle vara mäklare i New York. Du vet, jag skulle liksom, men det var min stora dröm att gå som Sex in the City, stora klackar liksom längs med gatan.
Och,
ja, men verkligen så. Och vara social och liksom, det fanns en jättestor längtan i att så här, ta sig an livet. Och så plötsligt blev livet bortplockat. Verkligen. Och jag brukar säga att jag har aldrig varit tonåring. För att, alltså, jag gick inte på festerna.
Nej,
jag liksom utforskade inte liksom, med att vara kär i den här och den här. Eller att jag lärde känna massa olika människor som jag liksom kunde hitta min väg i. Eller så. Jag hade inte det. Och det vart liksom en större och större sorg hela tiden. När jag liksom, de vänner som jag väl hade, när jag väl såg hur de började åka iväg på språkresor eller liksom sånt, och jag verkligen inte fick. Alltså, när jag tror den begränsningen av livet blev en så enorm sorg för mig. Men också så var det en enorm sorg i att vi hade den här så fina kärleken. Och också att jag såg honom verkligen för de fina egenskaperna som han också hade.
Mm.
Så att jag ville så djupt och innerligt också kunna vara det som var transformativt för honom. Mm. För han hade ju inte växt upp på ett tryggt sätt alls. Det var en kontext som var sjukt otrygg. Mycket liksom, ja men, gängkriminalitet runt omkring och allt möjligt. Och vi ska inte prata om hans historia, för att det är hans. Men någonstans så såg jag mig lite som, ja men, det vita lejonet som skulle rädda honom lite.
Du såg det så lite, eller var det?
Ganska
det,
mycket kanske.
Jag var inte det.
Ja, det var det ganska mycket kanske.
Ja.
Jo, det var ju det, såklart.
Ja.
Jättemycket.
Mm.
Alltså, verkligen. Och det var ju också att han sa det, att, så här, med att ingen har funnits för honom som jag finns där för honom. Alltså att jag är verkligen hans familj.
Och du är den enda.
Jag är den enda. Och liksom att han aldrig har, ja men, känt sig så sedd och bekräftad. Och att så här, utan, alltså det var ju inte bara också hotet om vad han skulle göra med mig och mitt liv om jag gjorde slut, men också med sitt eget.
Mm.
Det är ju ganska mycket att bära på en ung människas axlar. Att så här, om jag tar ett kliv härifrån, kommer han skada mig då, eller kommer han skada sig själv? I bästa fall ingen.
Mm.
Men bara att hotet om det finns där, det gör det inte så bekvämt. Liksom. Och det blir väldigt svårt att ta sig loss. Men till slut så kände jag väl att så här, det får bära eller brista. Alltså det spelar ingen roll. Det låter jättemörkt. Det spelar ingen roll om han skadar mig eller sig. Men det kan ju inte bli värre än det här i alla fall.
Okay.
Mm. Och såklart kunde det ha blivit det om det var väldigt mycket fysiskt våld också involverat. Men ur mitt perspektiv där och då så var ju det här verkligen en low point. Mm. Så då insåg jag efter liksom olika incidenter att så här, men det här... Jag vill verkligen inte längre. Så då började jag för första gången att berätta för en vän. Lite grann. Mm. Och jag tror också att hon hade delat i nära anslutning till att det här att hon ville börja så här kvällsjobba extra för någon organisation för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Och för hennes mamma gjorde det. Och då började jag berätta för henne. Och när jag bara gav lilla nageln så tog hon hela handen. Mm. Och bemötte mig just på det där sättet. Odömmande, men också tydligt med gränssättning att det här inte är okej.
Mm.
Men hon var liksom med mig hela tiden. Förstår du? Och att så här, men okej, han behöver inte veta att jag vet. Alltså du vet, hela det där. Utan vi hittar ett tryggt sätt att liksom lämna det här på. Och det slutade ju med att vi egentligen kom upp med en strategi där det blev han som lämnade mig. För att om det... Han är inte diagnostiserad eller någonting sånt. Mm. Men om det är någonting jag vet idag så är det att han har mycket narcissistiska drag och så. Och psykopatiska drag. Och så om det var någonting som han kanske brydde sig mer om än kontrollen över mig var ju kanske makt och pengar. Och han hade precis fått sitt första chefsjobb då. Så då så sa jag att så här, men jag tror att jag vill plugga nere i Borås. Typ så här, hur ska det bli för dig? Jag kommer inte ha råd att åka upp. Det här kommer bli en distraktion i ditt jobb. Nu behöver du den annan. Lite så. Och på något vänster så köpte han liksom det konceptet. Och jag sa att vi kan väl prova att vara ifrån varandra i 3 månader. Och se om vi ens överlever liksom. Lite så. Och under de 3 månaderna så kunde jag också då bygga upp lite mer backbone på något vis. Och också dela med, det var ju min vän som sa då att så här, nu delar vi med de närmsta lite grann om hur läget ligger till.
Mm.
Vad har du varit med om? Liksom så. Så att jag inte skulle stå där ensam sen igen när jag väl träffade honom.
Mm.
Och sen så fanns det absolut så här efterföljd grejer av det och att han ringde och var så här, om du någonsin gör något med någon annan så kommer jag aldrig ta tillbaka dig och att hur lite värd jag var och allt sånt. Men då var det liksom så här, det gjorde liksom inget. För att det var så här, oj, ska jag få leva nu igen? Liksom. Mm. Och hur säkerställer jag att han har tagit mina tonår men han får absolut inte ta min framtid? Mm. Liksom. Så det blev jätteviktigt för mig att nu måste jag göra något form av jobb så att jag inte, det här inte blir mitt mönster.
Jag tycker det jag hör, eller en sak som jag tolkar in, det är att du tar kontroll över storyn.
Mm.
Du skapar ditt eget skript. Mm. Du skapar hur du skulle vilja att det var.
Mm.
Och skriver det själv. Så du får tillbaka någon form av egen makt. I mötet med din kompis där.
Mm.
Wow, vilken människa du är.
Ja, men vad du är
och hon är.
Ja, hon är fantastisk.
Ja, alltså, och jag ser den här så tydligt. Jag tänker på, återigen till min mamma. För det är också en väldigt dysfunktionell liksom så.
Mm.
Men när hon fick ett skov så vägrade hon att ta hjälp.
Mm.
Och då var hon ju i ett psykotiskt tillstånd. Och var väldigt manisk och var väldigt liksom galen. Alltså på riktigt galen i hattar och knivar och klänningar. Och, ja, och sprang på stan. Och, ja. Så enda sättet att få henne att acceptera vård, det var att låtsas följa med.
Mm.
Så att jag hängde med i hennes liksom, story.
Mm.
Och liksom... skrev det där skriptet så att det matchade hennes.
Mm.
Så. Och så fick jag med henne iväg på hispan, som det kallas för. Mm. Och det där är ju, jag var ju så ung, jag var ju bara 11, 10, 11 år när jag började göra det där. Och det är någonting som man också ska se upp med sen. Och inse att det behöver man inte göra med alla relationer.
Nej, verkligen.
Nej, utan det där är ett verktyg man kan ha. För då. Så.
Mm.
Men sen har jag mött människor genom åren som till exempel har ett narcissistiskt beteende och ett narcissistiskt sätt. Och när man plötsligt börjar fejsar de med det så brakar helvetet loss. Och så, så får man skit i sms och mejl och grejer. Och då gäller det att komma ihåg det där. Det här, this is just a story. Liksom. Mm. Och det är inte min story. Och vad skönt det är, den befrielsen. Och liksom, så.
Kunna skapa en distans. Ja.
Oh ja.
Mm.
Då var det överlevnad. Är det.
Mm. Mm. Verkligen. Men jag tror att det är ett övande också.
Mm.
Att inte liksom ta sig an andras liv eller känslor eller, eller så. Och är man liksom någon som leder med mycket empati och liksom värme och så, så kan ju det också vara väldigt svårt. Alltså, jag och en kollega hade den här konversationen häromdagen, att när man är en person som också mår bra av att hjälpa andra och tycker det känns härligt och kul och liksom meningsfullt, så i det så kan det också bli ganska svårt med gränssättning.
Mm.
Liksom.
Ja, det är ju där det blir svårt med gränssättning. Ja,
verkligen. Verkligen. Och att liksom säga nej och så. Men det är väl något man kommer få öva på alltid, tänker jag.
Mm. Vad är den här podden heter ju Samspelet. Och handlar om vad har vi för relation till olika saker. Och en uppenbar fråga till dig hade varit fråga så här. Så vad har du för relation till relationer? Men jag tänker, det har vi ju pratat om ganska mycket. Jag blev nyfiken på, vad har du för relation till medberoende?
Mm. Oj, vad intressant. Men alltså, hela den här relationen var ju ett medberoende av rang. Absolut. Mm. Alltså att spela på liksom hans termer någonstans och att förhålla sig till en verklighet för att göra den liksom enklare någonstans. Jag tänker att för mig är ju medberoende när vi anpassar oss för någon i vår närhet. Ofta någon nära anhörig på något vis ju.
Men ska man inte göra det?
Både ja och nej ju är väl det sanna svaret.
Mm.
Att vara i relation handlar ju absolut om ett anpassande. Men snarare kanske ett så här... jag tänker att ett sunt förhållningssätt är ju när jag kan dyka upp som mig. Och du kan dyka upp som dig.
Mm.
Och det finns plats för liksom din önskan om vad som ska ta plats och min önskan om vad som ska ta plats.
Mm.
Och att det också finns, liksom, ja, men du vet när man brukar prata om de tre cirklarna. Liksom, att alla tre får plats och vi kommer liksom överens om hur mycket vårt vi överlappar våra jag någonstans.
Mm. Det jag tänker också att gränser får plats.
Ja, liksom, gud.
Både
ja.
Önskan och gräns.
Ja,
att det är ingenting rätt eller fel.
Liksom. Nej, utan gränserna är ju snarare välkomna, utan att det är så här, gud tack för att du är kommunikativ med mig. Liksom. Det är ju jättefint.
Mm.
Det är otroligt fint att få att någon vill sätta en gräns i en relation också, tycker jag.
Ja.
Alltså, för det betyder ju att man är trygg att också kanske göra det någonstans.
Jag tänker att det får respekt.
Ja, verkligen.
När jag sätter en gräns till dig så är det att visa att jag respekterar dig.
Ja, verkligen.
Så.
Verkligen. Så det är ju super, super, super fint. När det inte är liksom ett sunt anpassande, det är ju när det inte finns plats för dig själv ju, i det alls. Och dina gränser och dina önskemål och liksom vad du vill och vad du behöver för att må bra. Utan där det är liksom utifrån en annan person hela tiden så skapar ni en samhörighet. Men där det egentligen handlar om att den ena ska få sitt till goda sätt.
Jag tänker, fint att höra dina perspektiv på det här. Jag tänker också att jag... Jag har en till sån, jag ska inte säga definition på medberoende, men en sån förstoringsglas, tråd att fånga när man är vilse. Liksom. Och när man sitter där i en relation till någon eller något, för det är också intressant, man kan vara medberoende till något som... fenomenet sex eller fenomenet alkohol eller så, men det är fortfarande samma... Och det är ju det här, i det här skedet, glidningen.
Mm.
För det sker inte över en natt. Liksom, utan det är en glidning. Så, ibland går det fort. Och det är en vecka, ibland är det 5 år.
Mm.
Men den här glidningen är hur jag sakta men säkert börjar att sluta lyssna på det jag behöver.
Mm.
Och jag lägger till den därför att är man i det där så är ju ens önskningar är ju inte så jäkla sunda alla gånger.
Mm. Mm.
Utan, och då behöver man också få fatt i... jag kanske vill vara kvar med den här personen.
Mm.
Men är det det jag behöver?
Mm.
Så vad behöver jaget för att få plats? Jag vill en sak, men vad behöver jag?
Mm.
Så jag tänker att den... Och är man uppväxt i en dysfunktionell relation, alltså på något sätt liksom van vid medberoendet som second nature, så tror jag då det man har tränat hela livet på är att inte lyssna på sina behov.
Gud ja, verkligen.
Så, och jag möter det jätteofta av mina klienter och säger så, okej, tillfälle två, jag skulle vilja att du funderar på, så vad behöver du idag för att vara den du säger att du vill vara?
Mm.
Sen är det tyst. Och det är som ett blankt papper.
Mm.
Och det är ju också det som är tjusningen, tycker jag. Att man helt plötsligt kan upptäcka att jag har ingen aning.
Mm.
Vad bra. Då kan vi låtsas. Då kan vi göra precis det vi tycker att vi vill. Men det är behovsgrundat.
Mm.
Det är inte den här fantasidrömmen. Och då händer det någonting väldigt spänstigt i liksom det man vill göra.
Gud ja, alltså extremt viktigt perspektiv, alltså verkligen, och någonstans så tänker jag att i det här liksom, om vi kan kalla det extrema anpassandet som man då har lärt sig, det ligger ju så mycket i vårt natur som människa. Jag tänker bara så här, visa sig själv lite empati också i det, att så här, vet du, det är så okej att du har anpassat dig på det här sättet. För jag tänker att ibland kan man ju också komma till en punkt av så här klandrande och så här ältande om så här, oh, gud vad dumt. Så här, vad dumt, har jag wastat så många år liksom på det här medberoendet till vad det nu är. Det har ju inte gagnat mitt liv liksom. Och att man klandrar. Men att så här, visa empati för dig själv då också i att så här, vet du, det är så mänskligt. Alltså för att vara i kontakt, att vilja bli bekräftade och liksom också att få de här små kickarna inom oss själva liksom, där det bara jackar i. Men det är ju det absolut liksom mänskligaste. Men vad gör vi framåt? Alltså det är någonstans det också som namnet på min podcast, Så kan det gå, är mynnat ur. Att så här, försöka att ta liksom livets bajsmackor med en liten klackspark. Att säga, okej, okay, så kan det gå. Vad händer om vi tar det med en klackspark lite grann? Och liksom, det här har hänt, så här har det påverkat mig upp till idag. Men vad gör jag framåt? Och där blir ju det du sa så extremt viktigt. Att så här, om vi kan skala av allt, om vi bara kommer ner till att jag vet ingenting. Ja men okej, vad är det lilla vi vet? Och vart, att följa njutningen lite. Och att så här, okej, men om jag väljer bara utifrån vad jag vill, vart känns det mest levande och så? Och att hitta sig själv. Och då kanske det finns människor i ens närhet som säger att så här, men gud, gör du det där? Det känns inte som dig. Försök att liksom lägga bort det då ju någonstans.
Det finns en liten tjej som är 12 som är på väg in i sina tonår. Var bor hon någonstans?
Oj, jag vet inte.
Jo, var bodde du när du var 12?
Jaha, i Sigtuna.
I Sigtuna. Och så går hon på väg till skolan, ser vi. Halvväg, säger hon. Hur ser det ut då?
Hon går inte till skolan för hon bor ute på landet.
Så hon är på en buss?
Hon är på skolbussen.
Hon är på en skolbuss. Och så sitter hon på vänster eller höger sida?
Jag satt alltid på vänster sida.
Så på vänster sida, långt fram eller långt bak?
I ärlighetens namn så vi var de enda som bodde i den delen på landet, så vi fick åka taxi. Så
sådär.
Bakom han som körde.
Bakom han som körde. Den lilla bussen?
Han heter Ronald.
Ja, Ronald, bakom Ronald på vänster sida.
Han körde oss i massa år.
Ja, vad härligt.
Ja.
Eller?
Ja, han var underbar.
Ja.
Mm.
Ja, och så sitter du och så tittar du ut genom fönstret på vänster sida när ni åker. Lite sådär, du är halvvägs på väg dit på morgonen.
Mm.
Och så plötsligt så hör du en röst. Det är någon som säger någonting till dig.
Mm.
Som blir ett tips för dig.
Mm.
Inför vad som komma skall. Vad önskar du idag att den rösten hade sagt?
Typ våga bara vara dig själv. Jag tror att det hade varit liksom det som så här, våga lite på att det du känner är sant. Och också våga bara dyka upp som dig. Jag tror att jag var så himla mycket i vad andra skulle tycka om mig själv.
Sådär.
Så jag hade velat ge henne att bara så här, Gud, hon var underbar liksom. Hon var så fin och så snäll liksom. Och jag var liksom så här rättvisans advokat och kunde inte förstå varför alla så här mobbade varandra och du vet sånt. Och i det kände jag mig alltså utanför. Så att gen att bara så här, gör din grej.
Det är okay. Våga vara dig själv.
Våga vara dig själv.
Tänk om det kunde få bli titeln på boken till oss föräldrar. I hur vi ska uppfostra våra barn.
Verkligen.
Att våga, att låta dem vara sig själva.
Gud ja. Så viktigt.
Vilken relation saknar du då?
Oj. Saknar. Är det rimligt att inte sakna någon relation? Saknar möjligtvis relationen till min hund som vi hade när jag växte upp.
De heter?
Roy.
Roy?
Jag fick döpa honom. Han var Nakita. Han var underbar. Supermysig päls. Och
vad hände för dig alltid, nu?
Ja, men han så väntade alltid på en när man kom hem. Och du vet. Ja, han var så fin. Så ja, att ha en hund i mitt liv kanske jag saknar. Det är någonting otroligt vackert i hur hundar ger närvaro, trygghet, kärlek. Jag tänker med människor.
Närvaro, trygghet, kärlek.
Och oxytocin skulle jag säga. Oxytocin. Men det är liksom effekten av det.
Ja, så närvaro, trygghet, kärlek.
Det är jättefint. Alltså, jag tror att vi lär oss så mycket av att ha liksom, djur i våra liv. Vi lär oss empati. Och också kanske det ordlösa. Någonstans. Men annars är jag jättebläst med så fina relationer i liksom livet idag. Och verkligen har hittat min kontext av människor. Blivit bra på att välja bort relationer. Och liksom så, ha en jättefin kärleksrelation, vilket jag är så tacksam för. Och mina kollegor är helt magiska. Och mina bästa kompisar är också så, så fina. Så att jag är jättetacksam för det. Och det kan jag ibland vilja så här, tänk om lilla Elin visste så här hur bra det skulle bli. För det var ju det jag längtade så mycket efter. Liksom, äkta kontexter någonstans och äkta relationer. Så.
Din hund visste.
Min hund visste. Roy. Han var fin.
Tack. Vad tar du med dig efter idag?
Men kanske en bekräftelse på något vis. I att vad fint det blir när vi leder autentiskt. Och när vi också har ett samtal där man kan ha, där vi har tillgång till samtalet. Om man kan säga så.
Ja, till oss själva.
Till oss själva, till varandra. Att liksom ge varandra det utforskandet också. Jag tycker att det alltid är något intressant. Jag älskar ju poddsamtal och jag brukar ju ofta intervjua. Men att det är inte jätteofta som man kanske applicerar det som tar plats i en, framför två mickar i bara ett samtal. Med människorna runt omkring oss. Och jag tror att det kan ju vara en uppmuntring till lyssnarna också. Att så här, men när man väl har tid med en person i sitt liv som man värderar, våga ställa de nyfikna frågorna. Och så här, vad lär ni er av varandra då? För alla sitter vi ju på jätteintressanta perspektiv och historier och lärdomar. Men det är inte alltid vi får spegla dem. Vad tar du med dig?
Jag anade att du skulle fråga det. Jag tar med mig att jag fick träffa dig idag. På ett annat sätt än då jag var med i din podd. Och tycker mig, jag, det är en tolkning, men jag tror det har hänt någonting i din historia idag. Så det var några ögonblick som var väldigt fina, tycker jag. Och sen också, det är alltid så spännande, det är på ett sätt därför är det också ganska skönt att sitta i det här formatet, att som samtalsledare få vara med på ett annat sätt, också dela med mig om mig själv i större utsträckning och koppla ihop mina erfarenheter med andras erfarenheter, så det är något som jag inte riktigt gör i i den coachande ramen för det är klienten som är relevant. Liksom. Mm. Så det är intressant att få kreativitetsspån här lite. Mm. Så här. Och, ja. Jag vet inte hur jag ska beskriva det. Få samtal om samtalet är en sak. Mm. Att, jag blir också väldigt berörd över liksom den här din historia, det här hemliga rummet som man hamnar i när man är utsatt för någonting. Och att man också väljer att vara kvar.
Mm.
Och att det blir en del av identiteten. Den där är så otroligt viktig idag att börja prata om. Att börja faktiskt utmana och ifrågasätta. Det är så lätt att ha de här rummen idag för våra barn som växer upp. Och att liksom vara förälder eller vara en vän eller vara en chef eller vara en kollega att börja närma oss varandra så det finns liksom ett ansvar här som jag börjar få kontur på och som är ju en ambition med den här podden också att utforska det här mer liksom det här jag kan ju ha en känsla av att vi tappar bort varandra idag med allting som sker och att vi blir mer och mer ensamma. Då tänker jag enda sättet att minska det är att börja vara mer tillsammans med samtalet, med närvaro, med det ärliga, med gränssättningar, med allt vi har pratat om idag. Så att det blev som en påminnelse om varför det här är så viktigt för mig. Mm. Det är därför jag blir rörd, tror jag.
Mm. Jättefint.
Mm.
Och där skulle jag bara vilja skicka med också att vi liksom kanske ska vara lite mer osvenska.
Ja,
så någonstans. Att tillåta sig också att ibland, jag tycker jag hör så himla ofta att man tycker sig ha någon relation i livet där man ser att parrelationen är osund. Men att vi inte tycker att det är våran rätt att närma oss och sånt. Och där att så här, gör det. Alltså det är så himla det kan bli så himla dumt liksom, och det blir så himla dumt och det är så mycket mer värt att få den som är utsatt att känna sig sedd men också att den som utsätter kan få uppleva lite gränssättning också.
Absolut, att säga nej är också att bli sedd.
Ja, verkligen. Så om vi alla bara kan leda med lite mer kärlek och empati då tror jag att vi också kan se varandra, höra varandra och också oss själva.
Yes. Och så ska jag tänka ta det sista. Det är du berättade om din kompis, hon som hjälpte dig. Jag utbildar nämligen i bland annat en modell som kommer från transaktionsanalys. Och ett sätt att ta sig ut ur en medberoende situation och att vara den som hjälper på riktigt. Det är ju faktiskt den som vågar säga, vet du, du har berättat för mig är inte okej för mig. Och att det är så mycket kärlek i den och den är så kraftfull. Och det är så skönt när man är där du var att få en person som säger, här går min gräns.
Mm.
Vad du gör är ditt ansvar, men jag bjuder hit dig.
Mm.
Du är varmt välkommen, du får göra jobbet och kliva över tröskeln. Jag finns här, jag är inte här.
Mm.
Där vill jag vara med dig. Välkommen dit. Så, så det här är inte okej för mig, den är kraftfull.
Mm. Verkligen.
Tack så jättemycket,
Elin. Ja, men tack själv.
Att bara tänka utan att göra. Ja, det är ju en sak. Men att agera på det man har tänkt, det är ju någonting helt annat. Dela med dig, vad var det som gjorde skillnad för dig i dagens samtal? Hör av dig, berätta. Maila oss på samspelet@alexanderholmberg.se. Tack för att du har samspelat med oss. Jag kan bli nyfiken på vad var det du lärde dig av samtalet idag? Vad var det som blev viktigt på riktigt för dig? Och hur ska du använda dig av det i din vardag för att göra skillnad?